Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Well. Under piper i bakgrunden ser det vår tvättmaskin som är färdig.
Ja.
Mm. Men vi tänker inte hänga tvätten riktigt än.
Nej, gör vi inte. Nej. Det kan vara mycket lördag morgon om du vill.
Ja.
Den tvätten kan vänta, om du säger så.
Mm. Det tror jag.
Ja, vad är det som vad händer? Du
ja, jag vet inte. Jag läste DNs stora artikel slash, som snedsträck heter, intervju med Alice Teodorescu.
Ja.
Idag.
Mm.
Det är, alltså jag tycker i och för sig att det är bra gjort. Det är Patrik Lundberg som har gjort det där. Patrik Lundberg är ju, han har börjat liksom hacka ut en sån här liten nisch som väl, alltså utan att vara mjäkig, så han är liksom en välvillig och förstående intervjuare som verkligen vill liksom begripa. Mm. Alltså Alice Teodorescu är ju ganska lätt att göra till en seriefigur. Hon har sådana kvaliteter lite grann.
Okay.
Tycker du inte det? Nej, jag vet inte. Alltså, artikeln handlar ju mycket om hur hon retar gallfeber på folk. Och det förstår man ju liksom hur det går till. Därför att hon är väldigt konsekvent. Hon har en väldigt tydlig persona. Hon klär sig och ser ut på ett sätt som gör att liksom understryker det här. Det är precis de här sakerna som säkert också gjorde att hon var så perfekt val för det här tv-programmet Teodorescu-zonen. Men han faller inte riktigt in i det där, utan han gör liksom en... han försöker verkligen på något sätt komma under skinnet på henne. Jag tycker det är bra.
Ja, jag läste också. Men han blev lite irriterad på henne på slutet där. När han inte tänkte tala om vilka kunder han hade haft. Det är ju helt självklart. Det vet ju alla att man inte kan tala om vilka kunder man har.
Nej, fast hon, jag tycker också det. Att hon hanterade lite dåligt. För då ska man ju, det är ju bara säga att man har... när jag tar mina kunder lovar om att jag inte ska prata om det. Och då kan jag inte göra det efterhand. Mm. Det är ju inte, det är just som du säger, det är inte så svårt.
Nej.
Nu krånglar hon ju in sig och säger att hon bara haft en kund i stort sett. Då blir man ju bara ännu mer nyfiken.
Då börjar hon svara på frågan. Ja, det var väl lite så.
Ja.
Nej, men, jag har faktiskt inte följt Patrik Lundberg på det här sättet. Men du tycker att han har en viss stil som avviker från till exempel Björn Afklén, eller?
Ja, absolut. För det var väldigt bra att du sa det. För att jag tycker att han är Björn Afkléns motpol.
Ja.
Alltså Björn Afklén är försåtlig och har alltid ett liksom lömskt uppsåt med sina...
Ja, det är obehagligt med att läsa hans texter är ofta att man känner att han lurar ut en, kanske då en intervju eller beskrivning av någon på någonting som man tycker låter ganska intressant. Och sen så är det någonting som är lite gement och så känner man sig medskyldig som läsare, fast man naturligtvis inte är det. Men det psykologiska tricket är att man har gått in i förutsättningar som man själv inte tycker om egentligen. Oavsett vad man tycker om den människan han skriver om.
Jo, men så är det ju. Och sen så är det en annan sak som jag tycker skiljer dem åt. Och som också jag tycker är intressant om man ska jämföra dem. Och det är ju det. Alltså möjligtvis kan man säga så här. Jag tror nog Björn Afklén kanske är en bättre stilist. Om man nu ska räkna sånt. Det ska man väl också göra i och för sig. Men jag tycker att Björn Afklén spelar också på... Han vet... precis liksom hur hans homist, vad de tycker om olika saker. Och han lirar på det på ett väldigt elegant sätt under ytan liksom. Med sådana små hintar till dem som tycker rätt. Men det gör inte Patrik Lundberg. Han är inte intresserad överhuvudtaget. Mm. Utan han skriver liksom rakt av utifrån sin egen uppfattning och saker. Det tycker jag är intressant.
Och det är just den här eleganta försåtligheten som jag har ännu mer emot än bara försåtlighet eller bara elegans. Mm. Jag tycker att kombon är riktigt osmaklig.
Ja, det kan man tycka. Och nej, men nu pratade vi mest om Patrik Lundberg.
Mm.
Och det är inget fel på det i och för sig. Men jag tycker ändå att det var en ganska intressant intervju. Alltså det är väl ingen hemlighet. Man behöver ju inte, liksom tycka, man behöver inte gå som katten kring het gröt. Det är väl ingen hemlighet att det är ganska många som har tyckt att det tar rätt mycket energi att jobba med Alice Teodorescu. Därför att hon har väldigt starka uppfattningar. Hon är inte, det framgår ju i artikeln, inte särskilt diplomatisk. Det har ju liksom funnits flera såna här. Alltså jag kommer ihåg att du och jag skrattade rätt mycket när Bulletin startade. Därför att vi känner ju flera av dem som startar dem. Och hur mycket vi än högaktar dem så insåg vi att stänga in dem i samma rum är ju ett recept på katastrof.
Ja.
Och det blev ju snabbare än vad vi trodde, måste jag säga. Men det finns ju någonting av det där i det.
Ja.
Det finns ett klassiskt citat här som jag ändå måste... Och så jag ändå måste dra ur den här intervjun med Alice Teodorescu. Hon blev ju... dels tycker jag det är kul att läsa att hon skriver de flesta av sina texter i sängen. Det tycker jag var lite rolig detalj han fick fram. Men sen då det här med att hon nu är kristdemokrat. Hon har ju gjort en del för Moderaterna förut. När hon fick frågan, då läste hon... Det tycker jag i och för sig också är intressant. Att hon verkar inte ha läst KDs partiprogram trots att hon varit ledarskribent så där ganska länge. Och läste det så här... Det här är ju jag. Men sen säger hon någonting som jag tycker är ganska kul. Nu ska hon bli kristdemokrat på nolltid, skriver Patrik Lundberg. Och då säger hon, det underlättas av att vi har liknande uppfattningar.
Mm.
Ja, det får man väl hoppas. Ja. De kandiderar för dem.
Ja, men man undrar lite grann om KDs uppfattningar liknar hennes eller vice versa. Ja. Det finns någon sorts zon däremellan där de kanske inte är lika. Och då undrar man vem som bestämmer. Ja, vi får se.
Ja, han ger en väldigt bra bild på Patrik Lundberg i alla fall av när hon träffar KD och liksom pratar för dem. Och hon förstår ändå ovationer. Och man förstår precis hur det går till när hon berättar om sin familjens flytt från Rumänien och sådär. Det går nog rakt in i KD-hjärtan.
Sen har de ju en intressant rubrik som ju också signalerar någonting, kanske ingenting särskilt om Alice Teodorescu egentligen. Jag har inget gemensamt med SD.
Nej.
Jag tror att DN är otroligt mån om att få med det där med SD.
Ja.
Det är ju så här att för säljer många som har varit en, ja det säljer kanske, men för många som det har, som har varit liksom någonting som man måste dra igång känslor på, så har ju SD försvunnit lite grann. Det har ju så att hela NATO-frågan är ju egentligen Ulf Kristerssons. Och Magda Andersson poserar ju med papper och penna högst upp och ska, ungefär som att hon skulle underteckna något NATO-dekret. Det tycker jag är otroligt intressant. Medan Ulf Kristersson mest skrattar. Och i den här kombon så finns det ingen plats för Jimmy eller någon av de där killarna. Och det där tycker jag är jätteintressant. En annan instans som, förutom det ändå, försöker lyfta SD till någon sorts position där man kan ha dem och ojas över. Det är ju Expo som har kommit med sin årsrapport för förra året.
Mm.
Och där är man otroligt...
Stiftelsen Expo som alltså är till för att granska högerextremism och sånt där.
Ja, alltså de har ju en ganska fascinerande formulering. Jag ska se hur den låter. Det är ett ord som jag tycker är riktigt intressant. De pratar om... ska vi se vad det heter.
Se om du kan hitta det i realtid.
Det är ingenting som jag själv går omkring och tänker på.
Nej.
Utan de använder... ordet rasideologisk.
Ja, just det.
Och den kan man ju fundera på då, eftersom de har ju också sagt att de ska granska högerextremism.
Mm.
Men rasideologisk, där måste man ju räkna in då att folk till exempel är antisemiter. Det måste man ju kunna göra.
Mm.
Och då får vi ett litet problem här för att Man har talat nu om och varnar för att ungdomar radikaliseras online och de är tydligen med i olika klubbar och slåss och bråkar. Mm. Jag tycker det verkar som vanligt. Ungdomar har problem och några av dem fortsätter ha det, de flesta inte. Men sen så har de då kommit fram till att Katarina Janouch till exempel, själv judinna, SD och lite andra fenomen är väldigt problematiska och här lyckas de ju på något sätt hålla sig kvar i någonting innan den 7 oktober. Alltså det finns ingenting om att folk går omkring maskerade på gatorna och demonstrerar för Palestina och måste väl säga mot Israel, from the river to the sea. Så att jag ser här att det finns ett hål efter SD som en del aktörer verkligen försöker göra sitt bästa för att fylla. Och jag skulle säga att det är ett bra kvitto på Jean Frick som då skrev om det här på Twitter X, att han träffade rätt. Det var att Göran Rosenberg, den gamla radikalen, också av judisk börd men kanske inte judisk tro, han ojade sig över att den här nyväckta omsorgen om judar som SD då har skulle vara rörande. Och jag vet inte hur han får ihop det här, för att det mest extrema egentligen är väl just den hotsituation som judar i Sverige just nu lever under. Men ja, det...
Jag vet, nästa är inte så intressant, men jag tycker att det är sant där att det är konstigt att de inte är ett dugg intresserade av de här demonstrationerna. Alltså en sån här sak, Sofie Löfvermark blev ju påhoppad för att de hade fotat folk som var klädda som alltså i
Hamas-krigare,
ja. Ja, i de här demonstrationerna, och att det skulle vara någon slags demokratiskt problem med det. Men alltså, jag tycker precis tvärtom. Alltså, jag tycker Expo har gjort ganska mycket bra grejer just med den här typen av våldsam högerextremism, alltså de här riktigt vitariskt motstånd och allt där. De har gjort ganska bra grejer, och mycket av det de har gjort då handlar ju om att de har kartlagt och namngivit folk och så att säga beskrivit samband och så.
Mm.
Men det är någonting som jag skulle vilja se nu, det är ju, man ser ju alla de här Palestina-demonstrationerna, så går det rätt biffiga killar och är någon slags ordningsvakter. Och man undrar, vad är det här för killar?
Mm.
Var kommer de ifrån? Vad liksom är deras bakgrund?
Mm.
De där inte liksom var uppstampade ur marken som plötsligt dök de upp från ingenstans. Utan det finns ju någon slags organiserat en organisation bakom det här. Jag skulle gärna vilja... Alltså jag är inte alls säker på att det är någonting skumt med det. Men jag skulle vilja veta vad det är. Jag skulle vilja veta mer om de här människorna som är satta som någon slags ordningsvakter och ordnings... alltså de här som till exempel såg till att den här vänsterpartistiska riksdagskvinnan blev utbuad. Fick gå av scenen för att hon tog avstånd från Hamas och sådär.
Mm.
Alltså, vad är det här för människor?
Mm.
Och jag tycker att... Alltså, jag misstänker att det var precis det som Sofie Löfvermark höll på med. Att göra det... arbete som Expo brukar göra på högerextremister.
Ja.
Och det kan, jag förstår inte riktigt varför Expo inte kan göra det på de här också.
Nej, i den här rapporten hade man då hittat någonting som man verkligen kunde uppröra sig över. Och det var nämligen att Nordiska motståndsrörelsen då, som ju har uttryckt sitt stöd för Hamas och har anslutit till åtminstone en demonstration den 14 oktober.
Ja.
Och då kallar Expo det här för att det kanske var enda gången under året då Nordiska motståndsrörelsen lyckas finna någon större uppmärksamhet.
Mm.
Och sedan så ondgjorde man sig ganska ordentligt över att Tove Livendal i Svenska Dagbladet på ledarsidan hade påpekat att det här hade hänt. För att det här tyckte man inte alls på något sätt var typiskt för de här pro-palestinska manifestationerna.
Mm.
Och det var helt felaktigt. Särskild spridning av denna felaktiga föreställning gavs i en ledare i Svenska Dagbladet den 29 oktober.
Mm.
Så att det här skulle jag vilja påstå att här står det nu någon sorts ideologiskt slag egentligen. Finns det vänsterantisemiter, eller kan man fortsätta att enbart klistra det på.
Det vet jag att det finns. Det frågan är väl mer liksom, att hur mycket... Det är ju problematiskt för Expo. Därför att Expo har ju varit... De har ju varit ganska länge en källa som journalister hänvisade till. Utan liksom några som helst dubier. På grundval av det här som jag var inne på. Att de gjorde ganska väldigt bra jobb på att liksom granska och avstöja den här högerextremismen. Men ju mer sånt så här det blir, desto svårare blir det ju att göra på det sättet. Jag tycker Jean Frick var inne på en annan sak som jag tycker är intressant. Jag har inte tittat på det själv, så jag vet inte liksom hur mycket det hur mycket som pengar som kommer in där. Men alltså, Expo säljer ju då utbildningar. Han påpekar att de säljer rätt mycket till LO-anslutna organisationer och sådär. Och det där är ju verkligen ingenting som är unikt för Expo. Det där är ganska intressant numera i den här... kommer ihåg liksom hur det var förut när vi började i tidningsbranschen. Det var ju så där att man hade ju inte kolumnister som var konsulter på något sätt. Man hade inte kolumnister som... Alltså det var väldigt skarpa linjer mellan olika roller. Om man var skrivande eller man var konsult. Eller man... Nu är det ju så här att nästan alla såna här organisationer som står för någon slags lobbyingverksamhet eller intresse. De säljer också utbildning och sånt. Alltså ett av de stora, kanske riktigt stora exempel det är RFSL. Som håller på med den här... certifieringen då, liksom HBTQ-certifieringen. Som dessutom tror jag är upplagd, om jag inte minns fel, på ett sånt här smart sätt. Så att liksom, den räcker inte för evigt, utan den räcker liksom bara i 3 år, så måste man förnya den. Liksom det, och det är ju det är en klassisk sån här grej. Om man vill se till att fortsätta dra in pluring.
Ja, men det här är en jämställdhetskurs.
Ja, exakt.
Man ska lära sig hur man ska genomföra ta lagen om jämställdhet på arbetsplatsen.
Men det är en jävligt intressant bransch. Alltså, den har blivit väldigt stor i det här laget. De suddiga gränserna, de finns ju liksom i pressen nu väldigt tydligt. Man tar in personer som skriver som har andra... uppdrag eller positioner, och man har liksom egentligen inget större problem med det längre. Det som förut var intresseorganisationer säljer nu kommersiella saker och gör pengar på det. Och en del av det här handlar liksom om, det är ett sätt att försörja sig på, men hur lång tid, alltså hur länge går det innan försörjningen blir huvudsaken. Jag tänker på, jag skrev ju Björn Rosengrens memoarer. Så en av de grejerna som, det var inte han som kom på idén, men en kille som jobbade hos honom som kom på idén, och sen gjorde han affär av den. Den här TCO-märkningen som fanns av skärmar. Kommer du ihåg det? Alltså dataskärmar, det var ju en sån där idé om arbetsmiljö, och hela den här idén togs ju fram som en facklig grej egentligen. Det handlade om arbetsmiljö. Men så kom man på det smarta i att man kunde sälja en TCO-certifiering. Och den blev internationellt stor. Alltså. Det var inte bara i Sverige, utan skärmar blev TCO-certifierade. De gjorde ju jävla massa pluring på det. Det var ett av de första exemplen på det där.
Det där får ju över till alla de här fina corporate social responsibility. För det är ju liksom en avlöpare av det. Det här gäller offentlig sektor ofta, men ibland även företag. Ja. När ska de börja sälja merchandise? När får man liksom de här rätta T-tröjor? Och jag vet inte.
Och liksom, sen är det just det här som jag tycker är intressant. Liksom, när blir den verksamheten viktigare än det som var huvudverksamheten från början? Liksom, när blir HBTQ-certifieringen viktigare för RFSL än det RFSL gör annars? Jag tycker det är en ganska intressant fråga. För det är ganska mycket pengar i omlopp. Kan tänka om man liksom lyckas kroka hela offentliga Sverige. Varenda kommun, varenda landsting, varenda myndighet ska liksom ha en sån här certifiering, det är inte lite pengar.
Nej.
Som vi skulle kunna lägga på järnvägen istället.
Nej, men när jag höll på och skrev som mest om det här för 20 år sedan, så då framkom det ju också att liksom, lagerlokalerna, källarna och arkiven är fulla med jämställdhetsplaner som man måste upprätta, men som ingen människa någonsin läser.
Nej, och det är sådana. Det är
och då behöver man ju en konsult för att skriva i det här rätt.
Men det är ju avlatsbrev. Jag kommer ihåg, vi behövde göra dem där på Finanstidningen minst när jag var där. Mm. Och jag tror att vi gjorde sådär som studenter som fuskar. Jag tror vi köpte den färdig och sen så skrev vi under den.
Mm.
Det gick bra det
så,
också.
Så kan man också göra.
Finanstidningen är saligt nedlagd. Så vi behöver
avsomnad.
Så vi behöver inte ljuga om det längre.
Nej. Och sen har vi ju Greta. Hörru. När kommer finns det några Greta-t-shirts? Jag vill gärna skicka med det till Greta.
Det finns garanterat Greta-t-shirts, men jag tror inte Greta gör dem. Eller hennes föräldrar. Utan det är nog andra som gör det. Men
Men nu i veckan satt hon sig ju och blockerade ingången till riksdagen med sina polare.
Vilket jag tycker i och för sig. Det är lite grann som hon säger om Guy Fawkes, du vet. Mm. Han som försökte den katolska konspirationen på 60-talet att spränga upp det brittiska parlamentet. En del brukar ju säga att Guy Fawkes var den enda personen som gick in i underhuset eller i parlamentet med rena avsikter. Och det finns ju någonting i det. Alltså egentligen tycker jag det kanske är en bra idé att se till att riksdagsledamöterna inte kommer in i sin lokal.
Och det har ju du förespråkat länge.
Vi känner oss alla säkrare så länge de inte kommer in och kan fatta några beslut.
Idag sammanträder riksdagen. Varför då, min son?
Ja, exakt. Ja. Men jag undrar om Greta borde ju inte tycka det. Hon tycker de gör för lite. Jag tycker de gör för mycket. Ja. Så jag förstår inte riktigt logiken.
Nej, men då borde hon ju inte sätta sig
Nej, hon borde sätta sig efter de har gått in så de inte fick gå ut. Det är väl så hon borde göra. Det borde väl vara logiskt. Va?
Ja.
Jag vet, men hon är 21 år gammal. Hon är 21 år gammal nu. Hon är myndig enligt gamla regler till och med över det här laget. Jag vet inte hur länge man kan vara aktivist på det sättet.
Nej, men liksom vet du vad? Det här måste man vara helt uppriktig med. Och det här får man väl skit om man säger. Men det beror ju också på att hon har ett utseende som är, vad ska vi kalla det för? Inte åldersadekvat. Hon ser mycket yngre ut än hon är.
Ja, men nu tycker jag. Nu är sex. Genast börjar vi prata om kvinnor. Så börjar vi prata om kvinnors utseende.
Jag kan prata om alla möjliga människors utseende. Ja. Men saken är ju den att hon ser faktiskt väldigt ung ut. Ja, yngre än 21. Och det tror jag är en tillgång. Alltså, det här är ju en bildbaserad verksamhet.
Ja. Sen hade de ju tydligen marscherat till Mynttorget. Vilket jag tycker var lite rolig beskrivning. För om man då kan Stockholms geografi. Så alltså marschen från huvudingång till riksdagen till Mynttorget. Vad kan det vara? 30 meter kanske. Ja. Och skrikit palestinska slagord. Så att det var en kombi. Protest, tror jag.
Ja, men sen hade vi någon sverigedemokratisk riksdagsledamot som gjorde ju faktiskt det enda raka. Han gjorde det som jag inte sett någon göra tidigare. Han satte sig ner på gatan bredvid Greta och polarna.
Det har inte jag sett. Jag har bara sett att näringsutskottets ordförande gick över deras banderoll. Vilket var
det är mycket dåligt.
Otroligt.
Ser illa ut på
det. Ja, men det är otroligt korkad PR-grej. Det här bara visar hur mycket SD har kvar att lära.
Ja.
Alltså, det här är liksom, den som gör den här saken är ju en idiot som
Vem
politiker.
Vem var det som gjorde det?
Det är han som Tobias Andersson. Han är ganska, en ganska liksom högt uppsatt sverigedemokrat. Och han är numera, tror jag, ordförande i näringsutskottet. Och så det är klart att
han vet vad han gör.
Ja, men det är idiotiskt. Det är ju korkat.
Det var väl därför den här killen gick ut igår.
Ja.
Andra sverigedemokraterna satte sig ner bredvid och pratade ut.
Nej, alltså Tobias Andersson har en hel del att lära om hur politik fungerar. Alltså det där funkar inte alls om man ska sitta i riksdagen och hålla på med sånt där. Det där blir bara löjligt. Alltså det handlar ju dessutom om också att man sänker sig till en nivå som gör att allting bara blir liksom gyttjebrottning.
Och
korkat.
Så finns det på bild också.
Ja, men det är
så man kan inte diskutera det.
Nej, alltså jag tycker Tobias Andersson, han behöver en liten grundkurs.
Tobias. Och den kan Greta ge mot en rundlig ersättning.
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte hon är så intresserad av pengar. Men, nej, det tror jag inte. Jag tror hon är alldeles ärlig med sitt engagemang. Men vi pratade här tidigare. Vi pratade om Alice. Vi pratade lite grann om Jimmy. SD alltså. Och det slog hon plötsligt att det är ganska många människor som retar gallfeber på folk. Folk blir riktigt förbannade på dem. Och en av dem som det är så med nu har jag förstått. Och det har haft lite svårt att förstå. För att jag tycker liksom inte riktigt det är en sån personlighet. Men det är ju Ulf Kristersson. Ja, alltså det har ju varit en hel vecka nu av diskussioner om varför Ulf Kristersson ser så nöjd ut. NATO-medlemskapet. Där folk skriver långa kolumner om. Till och med de som tycker att det är bra på DN kan inte låta bli att liksom göra en grej av att han ser så nöjd ut.
Tänk om han är nöjd då?
Ja, men visst, det är klart han är det. Men jag tycker det är inte det som är intressant. Det intressanta är ju att folk går igång på det. Och nu när jag är i Stockholm bara en
kort sekund.
Nej, ett dygn för att hålla i lite grejer. så gick jag förbi en port. Och där hade de gjort någonting med trappen som gjorde att den inte var riktigt trygg att gå på. Då hade de satt upp plakat i dörren, eller en papper i dörren där det stod: akta er för trappen, den är hal som Ulf Kristersson. Och det tycker jag är intressant. Alltså när personer blir... Och då är frågan så här, blir han det bara därför att han är en moderat statsminister och det räcker liksom för? Blir han det därför att han är en moderat statsminister som regerar med stöd av SD? Eller är det någonting annat?
Är det ett? Den vanliga svenska mobbingen, den är ju...
Jo, men den riktar... Ja, men det är klart att den vanliga svenska mobbingen, den riktar... Men det är ju inte alla som drabbas av det. Det är det som är intressant.
Saken är den. Det är så här. Ulf Kristersson vägrar be om ursäkt för att han är statsminister och håller på att åbäka sig och prata liksom, och välja fel ord. Han är glad, han tycker det här går bra. Han har en fru som stöttar honom. Han har en väldigt effektiv, vad du har sagt till mig efter att ha träffat finansministern igår. Och han har en väldigt effektiv justitieminister. Det finns liksom ingen anledning varför han skulle liksom hålla på och lägga pannan i djupa veck och vara bekymrad över att Magda inte är glad och såna här saker. Saken är bara att han har bestämt sig för att han kör. Och han är ganska duktig på det. Han ser bra ut på bild. Han har en väldig massa kontakter. Det här är inte fråga om att vara någon sorts Fredrik Reinfeldt som behöver... le mot folk. Fredrik Reinfeldt skulle ha behövt det, men han gjorde det inte. Vad är han av eget? Det här är en person som mår bra i sina kläder. Och det kan reta upp den svenska offentligheten över huvudet. Och det är till slut är det ett uttryck för mobbing. Man klarar inte av att bemöta den här personen med de argument som man borde göra. Därför att NATO till exempel har han rott hem. Och det var en skilje. Det var en vattendelare i svensk politik. Och nu finns det enighet kring det. Och då sitter de där liksom ruggiga typerna och liksom står inte riktigt... Jag känner missunnsamhet när jag känner på gången. Jag tycker det är superdeprimerande.
Jo, men det är klart att det är missunnsamhet och det är klart att det är allt det där. Men jag tycker det är intressant varför det till exempel drabbar honom men inte alls på samma sätt en sån som... Fredrik Reinfeldt eller Carl Bildt. Och jag tror inte det har så mycket att göra med åsikter. Jag tror inte det har så mycket att göra med den typen av grejer. Jag tror det har mer att göra med att svenskarna gillar... alltså det här lite autistiska. Greta, Carl Bildt, Reinfeldt. Det är liksom personer som...
Hur ofta såg du Stefan Löfven ändra ansiktsuttryck till exempel? Ja. Det funkar jättebra i Sverige att se ut som en stubbe.
Nej, men jag tycker det är där som är intressant. Jag tycker att det är intressant vad det är som... Alltså sen så är det ju självklart att det pågår en kampanj och sådär. För att det handlar ju väldigt mycket om att sossarna vet att De vill ju slå sönder den här möjligheten att regera med hjälp av SD. För att om de inte gör det så ligger de risigt till för ganska många år framöver. Och det är inget konstigt med det. Det är en del av politiken. Men jag tror inte bara det. Utan jag tror att det är någonting med Ulfs person som retar folk. Och jag tycker det är väldigt intressant. För jag tror att i de flesta länder så skulle han ha ett helt annat problem i den här positionen. Det skulle vara att han är alldeles för lite. Han sticker ut alldeles för lite för att kunna funka som statsminister.
Så då förstår man ju liksom ramarna i Sverige. Hur lite man sticker ut för att det ska vara för mycket. Ja. Nej, men han är snyggt klädd. Han kan röra sig i olika sammanhang och se nöjd och trevlig ut. Och antagligen funkar väldigt bra. Ja. Men kom ihåg också hur man har mobbat Stefan Löfven för att han pratar taskig engelska till exempel. Tycker jag inte heller var så trevligt. Det ska liksom hela tiden hittas någonting som inte funkar. Om någon funkar för bra, då är det det som inte funkar.
Det där var en bra grej att du sa. För det tycker jag, Axel som du säger alltid. Axel Schulman som du säger med dina... härskarteknik, skrev här en sistens just om Ulf Kristersson, att det är så pinsamt när svenska politiker kommer utomlands, så att de blir så pinsamma då. Det var efter det att han hade varit på, Ulf Kristersson hade varit i kongressen i USA efter NATO-medlemskapet var genomfört. Och det där tycker jag är intressant, för det där är ju faktiskt en parallell till det här som du sa just om Stefan Löfven. Det där är något som jag tycker är väldigt intressant, att man kan spela på den strängen, att svenskar är, Den där bottnar ju i svenskarnas livrädsla för att komma utomlands och framstå som bonniga.
Ja.
Och så ska de försöka hantera det genom att hitta företrädare som är mer pinsamma än de själva är när de är utomlands. Vilket jag tror antagligen inte är sant. Men det, alltså jag tror precis, det här liksom, är man liksom, lutar man lite grann åt höger så kan man flina åt Stefan Löfvens dåliga engelska. Ja, och är man med åt vänster så kan man flina åt Ulf Kristerssons nöjdhet i kongressen.
Ja, fast min poäng var just att jag tycker det är obehagligt att flina åt någons dåliga engelska.
Jag håller med dig. Det har ingenting med det att göra vad man tycker om det. Jag bara säger att det är så det funkar. Det är väl det intressant att veta hur saker funkar.
Ja.
Man måste väl inte döma allting eller tala om hur man tycker om det hela tiden.
Jo.
Ja, måste man det?
Ja, vi gör det i den här podden.
Ja, fast vi kan väl faktiskt analysera och prata om saker utan att vi behöver nödvändigtvis tala om vad vi tycker om det hela tiden.
Det kan bli pinsamt, Anna.
Nej, det blir inte pinsamt, men det börjar kanske bli lite tråkigt om man hela tiden ska döma ner allting hela tiden. Nu har du plockat fram något nytt, ser jag.
Ja, jag tänker att vi får inte glömma bort att vi har varit på bio. På den igen. Underbara bion i Borrby.
Mm.
Vi har sett nämligen The Zone of Interest.
Mm.
Och det som var lite kul
efter
också.
Efter Carl Pedal, det var inte.
Vi såg Carl Pedal och sen såg vi.
Ja. Det var en lite.
På söndagen.
Ja.
Såg vi The Zone of Interest. Det roliga var att det där var den andra föreställningen. Och denna lilla utmärkta bio från 1917.
Mm.
Mitt på Österlen. Den hade sålt ut två hela salonger på Zone of Interest.
Sen det är bra.
Sen hade dessutom bioklubben ordnat en omröstning. Om vilka medlemmarna i bioklubben tyckte borde få Oscar. Så nu har jag inte hållit reda på alltihopa. Men det var väldigt många filmer som dels hade gått på Borrby Bio och dels hade uppskattats.
Det roliga var ju också att de kallade det för publikpriset. Men det handlade inte om att välja en film. Utan det handlade om att den som gissade mest rätt i publiken fick ett pris.
Mm.
Så det var ett riktigt publikpris. Tycker jag var väldigt smart.
Jättetrevligt, ja. Mm. Och då får vi väl ändå också, jag tyckte den här filmen var skrämmande på ett klaustrofobiskt sätt. Alltså det är när idyllen ligger granne med helvetet, men det finns ingen förbindelse mellan.
Mm. Den är riktigt obehaglig.
Idyllen och helvetet. Ja, den är riktigt obehaglig och då tyckte jag den på ett otroligt begåvat sätt visar att när vi tycker att vi lever ganska skyddat och har det bra, så ställer man sig nästan omedelbart frågan, kan det vara så att det pågår någonting liknande nu som inte vi ser och hör och reagerar på?
Mm.
Och det kan man ju säga att det gör ju onekligen. Mm. 7 oktober och Ukraina och så vidare. Så att det var en otroligt fint gjord beskrivning av hur historien är, essensen av historien är viktig hela tiden, därför att det innehåller någonting fundamentalt för oss.
Jag kommer ihåg, alltså jag har alltid läst Martin Amis mycket. Jag kommer ihåg när han kom i romanen som ligger till grund för den här filmen, The Zone of Interest. Och den blev inte särskilt uppskattad. Och det fanns flera skäl till det. Alltså dels var det, alltså lite grann går det ju trender i liksom författares, om man ska tycka om dem eller inte tycka om dem. Och där var det sån där läge när folk tyckte liksom att Martin Amis var sämre än vanligt. Det var han väl också kanske. Men sen tror jag det var just det här, och det slog när vi såg filmen, att hans problem var kanske lite grann, för jag tror att skälet att han skrev den boken, det är precis där som du var inne på, att den här allmängiltigheten i det här fullständigt absurda idyllen precis på andra sidan muren från förintelseläget. Det var därför han skrev boken. Men jag tror att det möjligtvis var det här ett sånt där exempel på där den här berättelsen blir bättre och starkare som film än som roman. Kanske lite grann för oss beroende på vem som skriver romanen. Alltså Martin Amis hade ju ganska distanserat och ironiskt språk och det kanske gjorde det här ännu svårare. Men jag tycker det var intressant att se hur filmen, som också har skapat rätt mycket, alltså den har verkligen fått människor känna obehag på ett sätt som gör att de är lite osäkra på om de tycker om den eller inte.
Mm.
Men på ett helt annat sätt än romanen, tycker jag. Ja, men jag tycker det var intressant. Jag tycker den är väldigt bra gjord. Ja. Och det är en sån här sak som jag tycker är väldigt bra med den filmen är att man får egentligen inte se någonting av lägertillvaron. Nästan ingenting av människor som mördas eller skjuts. Man hör saker, men man ser ingenting. Mm. Det finns en scen, kommer du ihåg det? När Höst då, när Rudolf Höst som är lägerkommandanten, står och sorterar folk. Och det enda man får se är en närbild på hans ansikte, ett porträttbild. Och lite grann underifrån. Och sen hör man liksom vad som sker. Och eftersom man vet vad som sker så behöver de inte visa det.
Nej.
Och det är en otroligt stark scen.
Mm. Och det här blir ju också väldigt starkt mot förintelseförnekare. För där sitter en stor allmänhet och vet exakt vad det här handlar om. Men förnekar man förintelsen så vad ska man säga om den här filmen då? Den handlar om ingenting.
Ja.
Ja, det gör det ju. Sen fick ju den här då pris för bästa internationella film. Och det var ju kul. Och regissören då, Jonathan Glazer, ställde sig upp och höll ett tal. Som var ju lite mindre kul.
Mm.
Det är klart att han planerade och spelade in och gjorde det här i åratal innan vi kunde få se det här.
Ja, det är klart.
Men den hade ju premiär, eller i alla fall uppmärksammades ju stort med Oscar som var efter den 7 oktober.
Mm.
Och då sa han talade om att han stod här och som en motståndare till att judiskhet, han är själv jude, och förintelsen ska kidnappas av en ockupation som har lett till konflikt för så många oskyldiga människor. Vare sig det nu är de som dog den 7 oktober eller som han sa den pågående attacken i Gaza. Och det här blev ju väldigt svårsmält för stora delar av den judiska communityn.
Mm.
Här har han själv som jude använt förintelsen för att ta ställning i den här frågan om Gaza. Ja, det där blev inte bra kan vi säga. Men man får väl också konstatera att den här filmen står på egna ben. Vad han som kreatör väljer att säga när han står där, det får vi försöka.
Ja, det har ju väldigt lite att göra med filmen. Det har ju att göra med säkert hans arbetsmiljö. Alltså vad han finns för någonstans och vad människor i hans kretsar tycker. Det är det här gamla vanliga.
Godhetssignalering.
Ja, fast det är en sak som jag tycker ändå tycker, alltså på det sättet är det intressant. Att det är ett typexempel på att det är fullt möjligt och önskvärt att man skiljer på verket och skaparen. Att verket har ett eget liv. Men på ett annat sätt tycker jag också att det är lite intressant. Därför att det här säger någonting om hur liksom världens judendom, hur den fungerar. Det finns en stor debatt, tror jag, överallt om det som händer. Det fanns ju en jättestor debatt om det som hände i Israel innan 7 oktober. Med Netanyahus försök att montera ner rättsstaten och allting sånt där. Och den var mycket livaktig. Det finns en livaktig debatt nu om bland judar om Gaza, om allt det här. Det här är ett exempel på det. Vi nämnde Göran Rosenberg förut, han har också deltagit i den. Och det finns väldigt många olika åsikter, ståndpunkter. Det gjordes, Nalin Pekel skrev en kolumn, hon har varit i synagogan i Stockholm nyligen. Hon skrev en kolumn om det i Fokus nyligen. Och då påpekar hon ju liksom att de flesta där säger det, att ingen nästan där gillar Netanyahu, men det är inte det det handlar om. Så här. Och det där är ju väldigt intressant, för att hur många exempel ser vi på en motsvarande debatt bland palestinier eller överhuvudtaget arabiskt språkiga? Hur många var ute och pratade och kritiserade och protesterade mot Hamas skräckstyre på Gaza innan? Hur många kan nu liksom göra en bedömning av det som sker och kritisera den palestinska sidan för hur de agerar? Ingen gör det i stort sett. Och det är ju inte så konstigt, därför att alltså, Palestina har levt under Hamas skräckvälde i 20 år. Det är ju en totalitär skräck regim. Det är inte Israel. Och den judiska traditionen är en helt annan. Där man för debatt, där man kan ha olika åsikter, där man kan, alltså en demokratisk tradition som finns där, som inte alls finns på den andra sidan. Jag tycker det är en intressant illustration av det också, måste jag säga.
Sen hittade jag någonting, och det här kanske pekar rakt in i framtiden, på X-Twitter. Ett konto som heter Free Palestine. Där skribenten önskar alla samer en fin nationaldag. Därför att etnisk rensning är inget nytt koncept för Sverige. Samerna blev brutalt förtryckta av svenska staten. Och er kamp är en inspiration. Ja, ni förstår själva.
Det är sådär som man blir osäker på om det är ett skämt. Men det är det säkert inte.
Jag hoppas att det är ett skämt, men jag tror inte det.
Jag såg ett klipp på Instagram jag tycker var lite roligt som touchade det där. Vad heter han? Aron Flam, ja. Som ju gör stand-up comedy. Han stod på scenen och pratade om det här hemska förtrycket och allting. Alla trodde förstås att han pratade om Gaza. Sen samernas fall. Så att, han tyckte det var ett skämt, men det tycker inte den här killen.
Nej, jag är osäker på det. Om man kan. Vi får se.
Ja.
Håll ögonen öppna. Hamas hjärtar samerna.
Ja, fast jag tror kanske inte samerna är så intresserade av det.
Nej, jag tror inte.
Samerna har ju sin egen... alltså samerna har ju Sveriges konstigaste myndighet. Ett parlament som är en myndighet som är... Ja, det är mycket märkligt alltså. Det hela den där sametinget, hela ordningen kring det. Det skrev ju faktiskt Peter Wemblad mycket förtjänstfullt om i svenska nyligen. Och jag tror att sametinget gjorde det så av misstaget att svara på dem. För att man får sådär kritik som är väldigt väl underbyggt. Så det klassiska sättet, eftersom ingen vill ta det, är att bara hålla käften. Ja. Men det gjorde de inte.
Nej.
Men det dog ändå, eftersom ingen vill prata om saken.
Så är det.
Ja.
Och nu får vi väl...
Men vi ska,
vi får väl
vi ska faktiskt till London.
Ja.
Jag tycker att vi börjar nämna det också.
Vi hinner hem innan...
Jo, men man kan väl förbereda våra lyssnare lite på att vi ska...
Mental förberedelse.
Vi ska åka till London. Det var länge sedan vi var i London sist.
Mycket länge sedan.
Ja, och vi ska... Ja, vi ska
äta mat,
titta på lite ställen. Ja,
se på kul. Lite utställningar.
Ja. Det går väl inte att handla någonting i London längre eftersom kronan är så värdelös.
Nej, vi får åka hem i samma kläder som vi kom.
Ja, jag tror det. Förut, kommer du ihåg den här tipsen som var förr i tiden? När man fick tipset att man skulle ha en stor resväska som i stort sett var tom. Det var Susanne Ljung som brukade tipsa om det. Och så skulle man handla på booths och sådär och fylla den innan man åkte hem. För det var så billigt i England.
Det var då.
Det är rätt många år sedan.
Ja.
Men ska vi nöja oss där då?
Det gör vi.
Ja. Var det inte lite irriterad och ilsken på där? Känns det inte som det?
Ja, vi frågar lyssnarna.
Nej, vi ska bli... Jag vill
jo,
inte.
Men vill du vill alltid, jag vill veta.
Ja, men jag vill inte veta vad lyssnarna tycker. Jag tycker det är obehagligt. Jag tycker att de kan...
Nej, vi har så bra lyssnare.
De kan få hålla sina... Och
dela vår podd, snälla ni.
Ja, det kan ni göra. Men ni kan hålla era åsikter för er själva.
Nej.
Tänker jag.
Så tänker jag inte. Jag tänker tvärtom. Så ni förstår. Blink, blink.
Ja, men skicka dem till Susanna då.
Mm.
Så får vi, hon får liksom måtta ut dem till mig så att jag inte går i spinn.
Ja.
Nu lägger vi av. Nu skiter vi det här. Nu är det lördag. Yes. Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.